بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله. Efter att ha tackat Allah subhanahu wa ta'ala och ärat och sänt välsignelse över profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, vi tackar för möjligheten som vi har givits av att få komma hit. Även om vi är från olika städer, så samlas vi för att sprida Allah subhanahu wa ta'alas budskap, sanningen som Allah subhanahu wa ta'ala uppenbarat till sin profet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, som kämpat i svett och tårar för att vi ska nås av denna räddning och ta del av denna framgång och lycka i detta liv och nästa. Och alhamdulillah, även om det nu är en söndag efter salat al-asr, och av erfarenhet så vet vi att söndag efter salat al-asr är inte smockfull. Men även om det är fler eller om det är färre i antal som medverkar, så får vi belöning allihopa för det vi gör. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har särskilt att lära ut och att vara med och lära sig som de två saker som inte är förbannat i dunia. Där profeten sallallahu alaihi wa sallam säger att dunia, denna värld, är förbannad och allt där i är förbannat, förutom att lära ut och att lära och dyrka Allah subhanahu wa ta'ala och det som tillhör av dyrkan. Så vi ska tacka Allah subhanahu wa ta'ala och finna glädjen i att kunna vara med, även om vi nu är få eller om vi skulle vara flera. För att det som spelar roll på domedagen är du och dig själv. Det du har kunnat medföra, det du har kunnat göra, det du har kunnat samla på dig och det du kommer att väga, det är det som spelar roll. Det första vi kommer finna från även profeterna alaihimussalam på domedagen kommer att vara nafsi, nafsi. Det handlar om mig själv idag, mig själv. Jag och jaget. Att du vinner eller att du förlorar är vad som spelar roll för dig. Du kommer till och med för att vinna vill jag offra hela världen, dina bröder, dina systrar. Du kommer för att vilja komma undan en bestraffning och för att kunna komma undan farorna som väntar för den som, det, som, för den som går under på domedagen, kommer du vilja offra allihopa för att det ska gå bra för dig. Så se denna plats och denna möjlighet. Vi samlas i en av Allahs hus för att påminna varandra och minnas och diskutera och studera hans verser och uppenbarelse, vilket är de bästa av handlingar, där Allahs nämner en sådan sittning på en bättre plats än den plats som vi är på just nu. Och änglarna samlas vid en sån här sittning och sveper om oss inshallah med deras vingar och ber om förlåtelse för den som närvarar. Och den som har gått från sitt hus är för Allahs skull med rätt avsikt, med ikhlas inshallah, så kommer den att vara fi sabilillah hatta yarja, tills det är att den vänder tillbaka hem. Så det finns en enorm belöning för det lilla man tror att man gör, och det är Allah subhanahu wa ta'ala som värderar och belönar. Och jag säger inte det här för att jag vill fylla ut tiden, utan jag säger detta av glädje och kärlek för den islam som samlar oss och förenar oss på gott. Och det finns inte många av er som jag känner väl. Och det finns inte många av er som jag kanske har hobbyn och fritidsaktiviteter att kunna göra tillsammans. En av mina bästa vänner, han gillar att klättra i träd. Jag gillar inte att klättra i träd, men ändå är vi bästa vänner. Vi ska tacka Allah subhanahu wa ta'ala att detta, denna islam, denna sanning, denna uppenbarelse från Allah, denna värdefulla belöning och välsignelse, för det är båda två. Belöningen som finns i detta liv att ta är islam. Det är, det är den största belöning du kan få i detta liv. Folk spelar för att få belöningar. Folk spelar inför folk för att få bli belönade. Folk försöker klättra på sina arbetsplatser för att få en belöning, för att få en ökad lön, för att få någonting extra, för att få en bil. Här har du fått islam. Det finns inget bättre än det att få. Och inte bara att du har fått islam, utan Allah subhanahu wa ta'ala har även väglett dig till att göra gott. Om inte Allah hjälper dig så är du ingenting. Och om inte Allah ger dig framgång så orkar du ingenting. Och inte heller kommer du komma på dessa tankar att vilja göra det goda du gör och klara av det, förutom att Allah hjälper dig. Det betyder att Allah har valt dig, att Allah har hjälpt dig, att Allah har gett dig och öppnat dessa dörrar, så att du idag står här och att du är här och att du sitter här, vill gott, gör gott och samlar på dig belöning fastän du bara sitter och lyssnar. Tänk vad du egentligen tjänar på av att bara sitta och lyssna. Folk betalar för att gå och sitta och lyssna på konsert. Och sen när de kommer hem har de ont i öronen också. Men de betalar för att sitta och lyssna på en konsert. De betalar för att sitta och lyssna på en spiritual speaker, en emotional speaker och de här som ska prata och prata massa goja. De betalar för att lyssna på de här. Alhamdulillah, vi samlas för att dyrka Allah i Allahs hus efter en bön som sträcker sig fram till ytterligare en bön. Och vi sitter här i väntan på en bön, vilket betyder att under tiden så är vi belönade som att vi är i en bön. Och ändå tackar vi inte tillräckligt, för när man sörjer så har sharian begränsat sörjeperioden för en person till att vara 3 dagar. Man sörjer för en person som har gått bort. Man sörjer för en person som har gått bort i 3 dagar. Och inte mer. Sörjeperioden är generellt 3 dagar. Medan tacksamheten för den välsignelse man får och ska tacka för ska vara till domedagen. Så tacksamheten ska vara till domedagen och sörjandet ska vara 3 dagar. Så se hur värdefull välsignelserna är och hur lite vi har att bry om det som är att sörja för. Den största sorgen i ditt liv som du kan koppla samman med i ditt liv, i din vardag, på dunia, det är att förlora dina nära och kära. Men ens den närmaste av dem får du bara sörja i 3 dagar. Men den lilla belöning Allah gett dig, den lilla välsignelse Allah skänkt dig, ska du tacka för framtid om idag. Så vi ska se på det på ett positivt sätt. Och Allah ger dig välsignelser. Allah ber dig att tacka. Allah vill att du tackar. Och när du tackar så belönar han dig ännu mer. Det är inte ens logiskt. Men Allah subhanahu wa ta'ala gör det han vill. Och han belönar utan att räkna och begränsa. I ghayri hisab. I alla fall. Ämnet som vi ska tala om är gällande muslimer som i vår tid nu får känna och smaka på vissa prövningar. Och få antingen direkt eller indirekt blir påverkade av vissa situationer och händelser som händer runt omkring dem. I staden man lever, eller i landet man befinner sig i, eller internationellt på jordens yta. Saker och ting som händer, prövningar som sker, det är någonting som påverkar dig direkt eller indirekt hela tiden. Du blir på något sätt påverkad av saker och ting som händer. Och det kan man inte förneka. Men det vi ska prata om idag är vissa råd och riktlinjer, vissa bud och påbjudningar, vissa önskanden och önskemål om att hålla fast och sträva och att inte tappa hoppet när man möter dessa prövningar och när man motsätts av dessa bekymmer. Först och främst, profeten sallallahu alaihi wasallam, som vi finner i Sahih Muslim, att profeten alaihi salam han säger att al-ibadatu fil haraj ka hijratin ilayya. Att dyrka Allah i problem och bekymmer är som att emigrera till mig. Och i en annan återberättning i Tabarani finner vi att al-ibadatu fil fitna, att dyrka Allah i prövningar, ka al-hijrati ilayya, är som att göra hijra till mig i Medina. Profeten sallallahu alaihi wasallam. Först och främst denna hadith. Haraj, problem. Att dyrka Allah vid problem. Al-Allama al-Nawawi rahimahullah, en av de stora av de lärda som vi oftast kanske hör och läser om, Nawawi, som har skrivit, även samlat ihop de 40 haditherna, 40 Nawawi, som har förklarat Sahih Muslim, som har skrivit ett taqrib och så vidare. Han har förklarat denna hadith med att säga al-haraj, det är, om vi bara går på själva betydelsen av vad haraj har betydt i vissa andra hadither, så betyder det krig och dödande av varandra. Att döda och kriga och liknande mot varandra. Men al-haraj generellt är, har en mycket större betydelse och innebär så mycket mer. Och han säger Nawawi, så att ni förstår vad dyrkan under dessa tider, vad är dessa tider? Vilka tider pratar man om? Han säger alltså vid prövningar där saker inte förstås vid mord och krig, när samhället innehåller fördärv och kaos. Allt det här ingår i den här hadithen. Att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala när al-haraj, alltså när det finns prövningar, bekymmer, man förstår inte, man är rädd, ekonomin går neråt, kaos, fördärv, samhället håller på att sina och gå under. Under alla dessa tider och tillstånd är att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala som att göra hijra till profeten sallallahu alaihi wasallam i Medina. Varför har profeten sallallahu alaihi wasallam liknat det här med att göra hijra till honom? Vad ulama förklarar gällande den här hadithen, att den som står fast och håller fast vid att göra ibada, dyrka Allah, hålla fast vid sina handlingar, att göra gott, sunna, och att hålla sig undan det som är dåligt och synder, att den som gör detta i dessa tillstånd som vi lever i, och det här påminner jag oftast folk om, folk mår dåligt, det är grått, det blåser, det regnar, det snöar, och folk mår dåligt och lägger sig hemma och ömkar och mår dåligt för att allting är dåligt och allt är kaos och jobbet är kaos och allt är kaos. Och ser de dåliga aspekterna på livet på grund av att det finns så mycket kaos omkring er. Tänk positivt. Tänk att okej, jag kanske inte kan ta mig härifrån. För det är kanske en önskan som många har, men inte alla som klarar av. Du får din lön. Nästa lön, du har noll från förra lön. Vad ska du göra? Vad ska du åka? Du kan inte tanka din bil till annan stad. Så du kanske är fast där du är. Och då mår folk dåligt. Han åker på sin truck på lagret och han mår dåligt. Och han tittar på folk hur de beter sig. Och de beter sig illa och han mår ännu sämre. Och sen går han ut och tar en promenad. Han vill ha sol och bad och vatten. Det finns inte, så han mår ännu sämre. Och sedan så går han hem och han har problem hemma. Eller hans föräldrar kanske inte tycker om att han är religiös och liknande. Då mår han ännu sämre. Och sen går han och sover och sen vaknar han och då mår han ännu sämre. Vänd på den här bilden. Det är jobbigt. Men när profeten sallallahu alaihi wasallam, när han nämnde att en person kommer få 50 gånger belöning som sahaba, så nämnde han att det kommer vara de som håller fast vid religionen och strävar som att de håller en glödande kolbit. Glödande kolbit, det är när du gör sådär. Det är då du får 50 gånger sahaba. Han sa 50 gånger. De sa 50 gånger som oss. Han sa som er. Så det kräver att man kämpar. Så den här hadithen, att göra hijra till profeten sallallahu alaihi wasallam, det är någonting som vi först måste tänka att använda i våra liv. Det är kaos, ingen lyssnar, ingen bryr sig. Och vad sa profeten sallallahu alaihi wasallam i Sahih ibn Hibban? Att man ska göra när du påbjuder och förbjuder, när du påbjuder det goda, förbjuder det dåliga och ingen lyssnar på dig, han säger ta hand om dig själv, lås in dig. Alltså, var i ditt hem och må bra. Ta hand om dig själv. Det kanske kommer en tid, och kanske blir det ännu tydligare sen, att en tid är nära där vi måste börja bry oss kanske om oss själva istället för att bry oss om andra och ta hand om oss själva. Vad innebär att ta hand om sig själv? Det innebär att lägga sin tid på sig själv och att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala, det man kan, där man kan. Och då ska man komma ihåg att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala i dessa tider, i dessa situationer, i dessa samhällen när sånt här dyker upp omkring en, då att hålla fast, att vara stadig, det ger belöning som att göra hijra till profeten sallallahu alaihi wasallam. Vad säger ulama? Det är belöning som att vara bland al-muhajirin. Du får belöning som de som gjorde hijra till profeten sallallahu alaihi wasallam, vilket är de främsta bland sahaba. Den belöningen får du. Det är inte, vi pratar inte om att göra hijra till Medina idag. Det är belöning som att emigrera till Medina. Nej. Du får belöning som sahaba bland muhajirin som emigrerade till Medina då. Det finns ingen större belöning bland sahaba att få, för dessa är de första, även om de var få. Och det finns vissa likheter med dessa två situationer. Hijra, alltså emigreringen från Mekka till Medina. Al-Muhajirin, dessa sahaba som emigrerade från Mekka till Medina. Det finns vissa likheter mellan det och den handlingen och den situation som hadithen talar om. Ett, det är jobbigt. Två, man lämnar allt. Tre, man är få. Fyra, samhället är emot dig. Det här är vad Quraysh fick muslimerna att utstå i Mekka, eller hur? Det var därför de emigrerade. För att de var få. För att det var svårt. För att de hade samhället emot sig. För att de var rädda av situationen. Och just därför är att dyrka Allah i såna här tider som nu kommer att komma, där vi är främlingar, där vi är ensamma, där vi har samhälle emot oss, för att så mycket vänds emot oss av hat, och så mycket vänds emot oss av konspirationer, och så mycket vänds emot oss av ideologiska attacker, så är att hålla fast vid sin religion likt muhajirin på den tiden. Därför får du också belöningen som en muhajirin. Glöm inte det här när ni tittar på världen utanför era hem. Kom ihåg att dyrka Allah just nu. Att ta hand om sin belöning. Att ta hand om sina handlingar. Att ta hand om sitt band med Allah. Det är den största belöningen som man kan få. I ena hadithen som muhajirin. I andra hadithen som 50 av sahaba. Vad vill du ha mer? Som jag sa, nafsi är nafsi. Det är bara dig själv du kommer bry dig om i slutändan, eller hur? Du eller 100 till spelar ingen roll. Det är dig det handlar om. Dig. Då bry dig om dig. Bry dig själv om dig själv. Nu också. Så kommer du att segra. En annan anledning också till varför belöningen är så enorm. Och det är så positivt. Att dyrka Allah i dessa problem. Det är för att hålla fast vid sitt band och dyrka Allah. Och vara muslim på riktigt. Där folk har glömt bort att man ska göra det. I en omgivning där folk egentligen inte bryr sig. Där är det enormt mycket bättre, starkare och dubbel, trippel belönat. För att du kommer ihåg Allah subhanahu wa ta'ala. Exempel nummer ett. Profeten sallallahu alaihi wa sallam. Han sa att det finns en månad mellan Rajab och Ramadan. Som folk försummar. Och profeten sallallahu alaihi wa sallam denna månad försökte fasta nästan hela månaden. Vilken månad? Sha'ban. Den här månaden som är den månad profeten sallallahu alaihi wa sallam försökte fasta nästan hela månaden, är den månad som han påpekar folk nästan glömt bort. Som folk inte bryr sig om. Som folk tappat informationen kring. Och här har vi ett av bevisen. För hur profeten alaihi salatu wassalam yrkar på att dyrka extra mycket där folk har glömt bort. Två. Många från salaf, många från eleverna bland sahaba har särskilt tiden mellan maghrib och isha till att dyrka Allah extra mycket. Dhikr och dua och salat och nawafil. Varför? För att det här var tiden de visste folk glömmer att dyrka Allah i. De gör ingenting. Sist men inte minst. Det finns en hadith. Och vi kan diskutera Musa och jag om den är autentisk, inte autentisk. Men det är i alla fall hadithen. Om dhikr när man går in i marknadsplatsen. Och hur som helst. Om vi nu anser och accepterar Sheikh Albani rahimahullahs dom att den här är hasan. Så är belöningen för denna dhikr vad då? Hur mycket belöning?
En miljon hasanat.
En miljon hasanat. Och varför? Vad är kopplingen mellan den här duan som man går in i marknaden med? Och en miljon hasanat i skillnad från resten som inte visas innehålla så mycket belöning. Det är för att du kommer ihåg Allah på den sämsta platsen där ingen bryr sig om Allah, du kommer ihåg. Det här är relationen. Relationen med belöningen. Och därför är också belöningen i dessa problematiska tillstånd och situationer och relationer som man har omkring sig i ett land där folk bränner moskéer. Att dyrka Allah där är som att göra hijra. Du såg inte profeten sallallahu alaihi wa sallam. Du kunde inte emigrera till hans stad. Du kunde inte få ta del av att tjäna honom. Men du kan få belöningen som de som gjorde det. Men det kräver att du offrar, att du kämpar, att du håller dig stabil och att du inte tappar greppet. För här finns en chans att tappa greppet för att saker händer. Om man blir utsatt av olika påhopp, situationer, folk är med, folk inte med. Plötsligt när 20 stycken ska gå, han ska gå. När de är två stycken, han vill inte gå. För att det är inte roligt när det inte är 20 stycken. Se hur snabbt saker påverkar en person. وَمِنَ النَّاسِ مَا يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. Och det finns bland människor de som dyrkar Allah exakt vid kanten, stående på en kant att kunna falla ner från. Om han får gått någonting nyttigt, اطْمَأَنَّ بِهِ, så är han nöjd och glad. Då dyrkar han Allah. Men om han påverkas av en prövning, någonting händer, Han förlorar någonting. Någonting går sönder. Samhället är jobbigt. Inqalaba ala wajhihi. Så vänder han sig om och springer iväg och tappar allt och slänger allt. Khasira fi dunya wal akhirah. Han har förlorat. Han är en förlorare i detta liv och nästa. Vem? Den som när allting går bra, mashallah, dua, tahajjud, qiyam al-layl, och så fort han måste byta däck på bilen, han slutar göra dhikr. Bli inte sån där. Varför? För att det är just när de där problemen händer, det är då belöningen också ökar. Det är då också du kan nå nivån av att dyrka Allah fil haraj, fil fitna, i problem och problematik. Där du får belöning som att du gör hijra till profeten sallallahu alaihi wasallam stad. Under profeten sallallahu alaihi wasallams liv. Och sist men inte minst, innan vi går över till att lämna ordet till Musa, så vill jag påminna er om att det här, att tappa greppet, att bli rädd och ta ett steg tillbaka, att inte orka, att inte kämpa, det här är hycklarnas egenskaper. Det här är hycklarnas egenskaper. En av hycklarnas egenskaper är att då det inte är något på gång, då, om jag hade varit där, det hade blivit så, och om vi hade varit med, då hade vi vunnit, och om jag fick komma, då vet du, om man pratar mycket, men när det kommer till kritan om att göra någonting, då är han hemma, jag är sjuk. Bland hycklarnas egenskaper är att vända på det som händer, som är emot muslimerna, till att se ut som någonting positivt, istället för att se på det som negativt när det är negativt. Det är sant att man ska vända en negativ situation för sig själv till en positiv utgång. Där om jag har tålamod här, jag får belöning. Och jag kanske ökar i gott och din iman går upp. Och du får någonting bättre sen. Eller Allah SWT ger dig någonting bättre i nästa liv. Men den här, ser ni? Den här attityden, det är hycklarnas attityd. En troende ska dyrka Allah SWT i alla lägen. Och den bästa av dem, som profeten sallallahu alaihi wasallam sa, är den som är i problemen bland människorna men håller sig stark. Ni känner till att profeten sallallahu alaihi wasallam, han har sagt att det kommer komma en tid där det kommer vara för muslimerna att ta sig till bergen och ta hand om får. Eller hur? Det kommer komma en tid där muslimerna kommer vara tvungna att hålla sig undan folket, där han kommer må bra genom att bo i bergen och ta hand om sina får och sin lilla hydda. Eller hur? Men också i Sahih Muslim finner mig, men den bästa av dem är de som stannar kvar i prövningen och håller sig stark. Så det gäller för oss som inte kan göra någonting annat. Du kan inte klättra upp på bergen och skapa dig en litet hus. Håll dig stark. Det här som händer, när det händer, när muslimer hamnar i problem, ta inte ett steg bakåt. Stå fast. Men det kräver av oss vissa saker. Riktlinjer. Regler. När det händer på det ena eller det andra sättet. För mycket som händer idag av prövningar och mycket som muslimerna går igenom är inte alltid direkta hot eller slag på gatan eller vapen. Utan det är motiv som spelas upp i media. Saker som nämns på sociala medier. Som är antingen att skapa konflikt. Och det är en av hycklarnas största egenskaper. De byggde en moské bredvid Masjid Quba. Vad byggde de? Moské. De grävde inte ett hål med krokodiler i så du ska ramla i och dö. De byggde en moské, Masjid Darrar, som profeten alaihissalam fick jämna med marken. Och Allah SWT förbjöd honom att be där. Det är en moské. Man ska be där. För att de byggde den för att splittra muslimerna så att vissa går hit och vissa går dit, istället för att be i jama'a i Masjid Quba. Bredvid. De byggde en moské. Men den fick rensas, eller raseras och jämnas med marken, för det syftet och den avsikten den var byggt på var fel. Men vad var hycklarnas syfte med att bygga den? Hycklarnas syfte med att bygga den var att splittra muslimerna. Så var inte bland dem som splittrar muslimer. Och hur splittrar man muslimer? Man splittrar, som jag säger här som ett exempel, man splittrar inte muslimer genom att skapa bråk med dem, genom att tjafsa. Det är inte det optimala. Det är inte så. De byggde en moské. De skapade inte bråk, de byggde moské. Och därför vill jag också att folk inte ska splittra och skapa problem mellan muslimer på ett sätt som de kanske inte ens tror skapar denna konflikt. Och det är att när saker händer, när saker dyker upp, sprid inte rykten. Ge dig inte in i kampen som att du är Al Capone. Du är ingen mästerdetektiv. Låt dem som besitter kunskap och insikt, låt dem prata. Låt den som är bättre än dig prata. Låt dem som har hand om situationen och har denna position, låt dem begrunda. Låt dem ge råd och vägleda. Ge dig inte in i kamper och börja skriva och börja prata och börja sprida saker som du inte bör ge dig in i. Se hur vi finner från sahaba radhiyallahu anhum ajma'in, hur de betedde sig i prövningar. Den största prövning som sahaba har fått känna och smaka på, vilken prövning är det? Ha? Den största prövningen som sahaba fick smaka på. Ha, Munasar. Profeten sallallahu alaihi wasallams död. Det är den största prövningen som muslimerna får gå igenom, som profeten alaihi wasallam sa. Och vad kan vara värre än att förlora den profet som väglett och stått som ledare och beskydd framför dig? Vi kan inte ens föreställa oss den dagen. Men den dagen fick fram ur Umar ibn Khattab radiyallahu anhu en impuls som var att dra fram sitt svärd och hota den som säger att profeten sallallahu alaihi wasallam är död, att den som yttrar och säger att profeten sallallahu alaihi wasallam är död, jag kommer att avrätta honom. Ingen ska säga att profeten sallallahu alaihi wasallam är död. Det har gått in i hjärnan, det här är inte möjligt. Han kommer tillbaka snart. Som Musa alaihi wasallam gick till berg, han kommer snart. Men Abu Bakr radiyallahu anhu var den som folket vände sig till, för att det här är den äldsta av sahaba, den närmaste och älskade bland sahaba, den bästa bland sahaba, den bästa efter profeterna, nummer ett, khalifatun bila fasal, khalifan som inte det finns mellanrum mellan, Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu, den som alla dörrar av Jannas, hur många dörrar? 8 dörrar kommer att ropa Abu Bakr, kom, gå in genom min dörr. Den Abu Bakr radiyallahu anhu som profeten alaihi salatu wassalam sa om, att om inte Allah hade tagit mig som nära så hade jag tagit Abu Bakr som nära. لو ما اتخذني الله خليلا لا اتخذت أبا بكر خليلا. Han ställer sig bland folket, kommer ut från att ha kysst profeten sallallahu alaihi wasallam på pannan, efter att ha vittnat och sett att profeten sallallahu alaihi wasallam är död, så kommer han ut bland folket och säger och har ett tal där han lugnar folket och förklarar för dem att den som dyrkar Muhammed sallallahu alaihi wasallam, för inna Muhammadan qad mat, så har Muhammed sallallahu alaihi wasallam dött. Men den som dyrkar den som för evigt är levande och den eviga bestående, Allah subhanahu wa ta'ala, hayyul qayyum, den dyrkar en som lever och aldrig kommer att dö. Och sen så kom han med vissa verser, innaka mayyitun wa innahum mayyitun wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul. Och Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu, chockad av situationen, säger det kändes som att det är första gången jag hör den här versen. Han lugnar ner situationen. Han lugnade ner Umar ibn Khattab, den andra av de bästa, med visdom, med lugn, med bevis, och planade ut den kaos som höll på att råda. Av det lär vi oss två viktiga saker. Ge er inte in i kamper och fördärva och förstör och splittra muslimerna med någonting ni tror ni gör bra. Eller ni tror ni gör gott genom att prata och ge er in i saker som ni inte har med att göra, när ni inte ska vara där eller inte tala på ett gott sätt. Och låt de äldre och kunniga och stabilare med större insikt, låt dem ta hand om sådana här saker. Låter du dig bara ta hand om dig själv, dyrka Allah i problem och bekymmer, få belöning som hijra till Muhammad sallallahu alaihi wasallam, och sen låta de äldre och de kunniga ta hand om dessa situationer, ta hand och prata i dessa problematik och ta hand om dessa relationer, så kommer saker att lösa sig så som Abu Bakr radiyallahu anhu löste denna konflikt. Så det är någonting som jag tycker att vi bröder och systrar bör ta med oss. Och självklart så finns det en relation med det jag pratar om och Facebook, tro det eller ej. Det är där folk pratar, det är där folk lägger upp, det är där folk sprider, det är där folk skriver. Och där vill jag att folk ska ta hänsyn till vad det är man skriver, lägger upp och om det gynnar eller inte. Ta råd, låt äldre prata, ta råd, gå tillbaka till folk som besitter kunskap och liknande. Ta inte egna beslut som egentligen kommer skapa splittring bland muslimer, som kommer skapa problem mellan muslimer eller för muslimer. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Och vi går över till att Musa ska prata och tala om det som har med detta med att göra.